Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen! Att vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och i mitt öra och vid min själsliga sida har jag Patrik Sellman. Patrik.
Hej Kalle och lyssnarna.
Hur är det?
Jo, det är jättebra. Jag åkte hem ifrån verkstaden här i morse. Jag hade varit på service med bilen.
Mm.
Och ja, man kan inte göra allt själv.
Vadå, kan du byta olja och filter?
Jag kan göra det, men jag väljer bort vissa grejer då. Men då tänkte jag så här, för nu skulle jag hem, köra podd. Det drog över tiden på verkstaden. Blev lite sen.
Ja.
Jag har hela stugan full i skåp och lådor och grejer som ska upp här uppe på mitt poddrum. Där jag har lite andra aktiviteter också. Och,
Vadå för aktiviteter?
Sen, ja, det ska vara till handladdning, till radioapparater, skrivarna ska stå där.
Du, det låter som ett riktigt jävla mysrum det där, tycker jag.
Sjukvårdsskåpet med alla kompresser och allt vad det finns i lager här ska också in dit, så det blir någon ordning på detta.
Ja, kul.
Det ligger ju i lådor nu, musskyddade, med lock på. Och när man behöver något så ligger det alltid längst ner under de här backarna då, va? Och ja, så ska jag vara inne i ett stort plåtskåp nu då, så att det blir överblickbart då.
Ja, skönt.
Och då kommer det en av våra valpbesökare. Vi har ju 7 valpar här, så jag hoppas Ingmar lyckas hålla tyst på dem, för dörren är urtagen ur det här poddrummet idag med. Så jag får in skåp och sånt.
Så om vi har någon som pratar, så är det någon som ska köpa en valp?
Nej, de kommer vid 1, men då vill jag ju få bort alla skåpen och hinna bära upp dem på övervåningen och så vidare. Så jag satt stilla och funderade så här: hur hinner folk jobba?
Ja.
Så är det.
Det där håller jag med om. Det där tänker jag mycket på också. Alltså att mitt liv skulle falla samman om jag var tvungen att gå till ett kontor 9-5. Men jag tror också att man liksom mättar munnen lite efter matsäcken. Att man anpassar sig efter det liv man har och löser det som kommer mot en. Du är väl också så?
Jo, men så är det ju. Så är det ju. Absolut.
Men absolut, om det var så att man skulle hinna med alla sina spårbrukar, självhushållningsgrejer på kvällar och helger, då skulle det ju vara svårt.
Ja. Vi ska inte ta det idag, men vi fick ju jag har fått en väldigt bra fråga just om hur man hinner med och utbrändhet och allt möjligt sånt där. Men det tycker jag vi kan ta i en annan, för det där är ju en sak man måste lära sig, va?
Ja. Ja, det tycker jag verkligen vi ska prata om.
Igen.
Precis. Men vi har ju en annan grej som är högaktuell just nu.
Ja.
Som vi måste ta nu, så att ni kära lyssnare inte blir försenade i den här processen. För att det ser att komma efter i början av odlingssäsongen som faktiskt drar igång nu.
Precis.
Nu är det januari 2022. Och vi står i startgroparna. Vi ska nu börja fundera över vad det är vi ska odla under året. Och vad vår familj ska äta under det här året. Och även under början av nästa år. Därför att det är hög tid att beställa fröer och faktiskt att börja förodla vissa grejer. Och det här har vi pratat om tidigare i podden. Vi har ju gått igenom ganska noga, tror jag, ungefär i vilken tidpunkt man ska så olika grejer och sånt där. Men idag tänkte vi skulle fokusera på det här med att beställa fröer. För det kan ju vara... Alltså, nej, innan jag var så seriös med min egen odling så... Jag har ju liksom konsumerat mycket innehåll kring den här typen av livsstil tidigare och har alltid tyckt att det låter så mysigt när folk tar hem frökataloger och sitter i decembermörkret och myser med en äggtoddy och fantiserar om vad de ska så. Och jag har tänkt så här, åh, det där ska jag göra. Gud vad mysigt. Men jag har hittills aldrig lyckats göra det. Utan för mig blir det alltid så här, sista minuten. Och helvete, jag har inte beställt några fröer. Nu får jag bara gå in och så går jag in på fröbanken. Och så bara klicka hem allt som låter gott. Och sen så upptäcker jag så här, fan, jag har inga gurkor. Eller jag har inga morötter. Eller, alltså, inga strukturer överhuvudtaget.
Kalle, så här, du måste ju ha ett frölager. Vet du. Det här är ju en beredskapsfråga. Du måste ta höjd för vem du är.
Ja.
Är man sån som du är, då måste man liksom göra strategi för det. För, alltså, du vet, man har ju pros and cons. Man
exakt.
Måste ta vara på sina fördelar och sen får man försöka kompensera för sina nackdelar. Jag är ju lite äldre än dig också, så att jag kan väl säga så här att man lyckas ju inte på alla områden, men man får göra så gott man kan.
Ja.
Så är det ju.
Men hur gör du med fröer, Patrik?
Jag har ju lager, vet du. Jag har ju hållit på så länge och det finns. Och många fröer håller ju flera år då, så är det. Så jag har ju medvetet lager och sånt som är viktigt.
Hur ser det lagret ut?
Det är en låda som det kunde vara lite bättre ordning i, faktiskt.
Men det är det jag undrar. Hur vet du då till exempel, om du har fröer där i och sen så tänker du så här, de håller i flera år. Men flera år går ganska snabbt, har jag märkt.
Ja, det gör ju det.
Så hur vet du då när du ska sortera ut grejer och sådär?
Alltså, man kan göra provgroning, nu ska vi se, jag letar efter ordet då, alltså, men prova då, grodbarheten på dem helt enkelt. Och det kan du göra genom att ta lite hushållspapper och fukta det och lägga frön och vika ihop det där. Och är det inte ljusgroende frön då, det är väldigt få speciella som är det, rotceller eller celler till exempel, så ställer du det så att det är mörkt, va? Så tittar du efter ett tag, hur många är det som har grott, eller är det, om du är tveksam. Men jag måste säga att det är förvånansvärt mycket. När man pratar hur många års hållbarhet det är och så vidare, så går det ju, avtar ju det, va? Det blir färre och färre som gror över tid.
Mm.
Men du får fina, om man har gott om plats, ja, men då kan du ju prosa det, va. Så får du se, sår du extra mycket istället och kompensera för att de börjar bli gamla då.
Ja, men det där tycker jag låter som en strategi för mig. För att det där med provgro-grejer. Alltså, jag har ju fullt sjå med att gro skarpt, så att säga.
Ja.
Så då tänker jag att det verkar som en jävligt jobbig process att först provgro och sen så.
Mm.
Men däremot, det är ju sant det där du säger att för man har ju oftast alldeles för mycket plantor. För det är så enkelt och så. Man får ju ofta så mycket fröer när man köper. Så, att du har ju oftast alldeles för många chiliplanter. Alldeles för många av allting. Så då kan du ju tänka att om hälften gror så räcker det.
Ja, men det kan ju vara så också när det blir äldre frö att det blir sämre kvalitet på plantorna. Men jag måste... Alltså man hävdar det.
Mm-hmm.
Och jag måste nog säga... Alltså håller man inte på med, du vet, det är ju skillnad på om du ska så ett hektar med vitkål, va? Eller någonting i kommersiellt syfte. Håller du på med en mindre odling, visst, är det i beredskapssyfte och dåliga tider och jätteviktigt och så vidare, då får man ju ta höjd för det, va? Men min erfarenhet är att får du dem att gro så får du nästan, eller jag ska inte säga nästan. Jag tycker alltid att det blir fina planter om man sköter om de gror. Va?
Ja.
Även på äldre frön. Men jag har inte gjort några jämförelsetest på hektarodlingar mellan färskt fint frö och lite äldre frö. Ja, inte. Nej, men du vet, det kan ju vara det att det, du, när du inte har, du har ju inte stora marginaler inom jordbruket på odling och sånt där, va? Det är ju en mogen bransch, som man säger. Där är ju marginalen ofta små. Det kan ju vara så att det är något lägre, några procent, och då är ju marginalerna borta, va? Så är det ju. Så att, men inte märkbart i en husbehovsodling. Det tycker jag inte man kan säga.
Det där tycker jag låter skönt. Vad tacksamt.
Ja, däremot så är det ju väldigt, om du tar som palsternacka till exempel.
Mm.
Dill är också relativt då, men palsternacka är ju exceptionellt alltså. Det är i princip så att du, vill du hålla dig med frö själv så är palsternacka en av dem som du får fröodla varje år i princip för att ha. Kan gå ytterligare något år alltså, ett andra år, men det är, då är det många som inte gror alltså.
Okej.
Slipper man gallra så mycket.
Ja. Ja, palsternacka är en av de grödorna som jag har förtjänstfullt lämnat i jorden i år.
Ja.
Så det får vi se om den är god till våren.
Ja, men det är den. Den kommer till och med vara godare till våren.
Jaha, vad kul.
Men det är ju också så här att nu har du ju startat din fröodling.
Ja, det är det jag har gjort. Exakt. Precis. Det är det jag håller på med. Jag har inte alls glömt eller skjutit upp att och sen slog kärlen till och de sitter fast. Det är att jag håller på och fröodlar.
Ja, det är det du gör, Kalle.
Då samlar ju den här växten all den här energin i den här roten för att sen år två skjuta upp en buske där det växer fröer.
Mm.
Det har nämligen min kompis Patrik lärt mig.
Ja, men så är det ju. Alla rotfrukterna är ju det. Ja, men det är ju så. Men skördar du dem tidigt när kärlen släpper sitt grepp där så kommer du att ha den godaste palsternackan du har ätit.
Åh, fy fan vad kul.
Ja.
Härliga tider. Men du, Patrik, jag tycker att vi ska försöka hålla någon slags... det är ändå 2022. Folk har kort tålamod. De behöver tydlighet. Mm. Därför tycker jag vi ska köra Patrik Sellmans topp 10 fröer du måste införskaffa och odla i år.
Ja, det här är egentligen en fråga, Kalle, och jag tycker inte du ska komma över, eller undan menar jag.
Nej.
Nej, men det är roligare om du är med också och har topp 10. Ja. Och, så att det blir lite, kan vi diskutera lite för, och alltså det går ju att göra utifrån olika förutsättningar det här då. Men det är flera frågor just det här om, nu ska jag starta i år och så vidare. Kan du säga topp 10 i beredskapssyfte?
Ja.
Alltså, vi har ju pratat om det förut och vi kan ju börja med det, alltså... Var och en vi har ju olika smak, vi tycker om olika grönsaker. Ett, odla det du tycker om och som man äter i ditt hushåll, i din familj eller hur du bor nu, om du är ensam eller har 10 barn eller vad det är, va. Ät det, eller odla det som ni äter.
Mm. Det tycker jag är svinviktigt. Alltså jag får ganska mycket frågor om hur jag tänker med självhushållning och sånt där. Och det där är ju, har jag gjort medvetet. Jag försöker titta på så här, vad äter vi? Och så odlar jag det. Alltså kan jag, det vi äter i min familj, kan jag göra det själv? Och det är ju allt från liksom bacon till skinka, till falukorv, till morötter och så vidare. Och inte bara kan jag göra det själv, kan jag presentera det på ett sätt? Kan jag liksom få en produkt som gör att barnen faktiskt tycker att det är okej? Okay?
Mm.
För de typ, jag har provat att göra egen ketchup. Det smakar ju helt annorlunda mot köpeketchup. Så då vill de inte äta den. Falukorven, den gjorde jag faktiskt inte ens själv. Men då lämnade jag in ett vildsvin och fick tillbaka falukorv. Och den går ganska bra så här. Mm. Och när det gäller fröer så då, ja, men man, jag har några såna grejer som jag där som stångar mig envist mot väggen, och det är typ så här, jag odlar alldeles för mycket stjälkceller i. Vi äter
varje år.
Ja, men alltså första året hade jag ju fan 100 plantor och i år hade jag 30, men det är fortfarande, står fortfarande att ruttna i landet. Jag behöver liksom två plantor.
Ja, 4, 5, 6 om man sköter om dem bra och får fram fina plantor, och det är väl just skulle jag säga. Men du, jag sa ju till dig där, nu måste du börja dricka upp stjälkceller.
Ja, men då jag håller ju på. Köpte en jättedyr juicemaskin. Ja. Stod upp och gjorde sellerijuice, och jag gjorde det också ganska sent förra året. Jag tänkte så här, jag kanske kan frysa in den här juicen, men det blev ju svinäckligt när den var fryst, så det gick inte alls.
Det man gör är, som jag rekommenderar, det är gröna drinkar, och då kör du en mixerkanna.
Ja.
Och grundreceptet, det är alltså att du lägger i gröna växter framförallt då. Va? Det går även med ogräs som svinmolla och till viss del även vattugräset då. Va? Alltså det här krypande ogräset som kommer överallt. Men det är saponiner i det, så att det är lätt laxerande, så man får inte ha för mycket då. Va? Men när man har hård i magen och har problem, då kan man ju ha lite mer av det.
Är det den där som kommer krypande i bäddarna?
Jajamensan. Jajamensan.
Okay.
Svinmålan är ju fantastiskt näringsrikt då. Så att det kan ju vara bas blandat med spinat eller andra bladgrönsaker och sådär. Och då kan du få i dig mycket mer än du orkar äta dessutom. Men nyckeln till att få en god krämig sån, det är ju alltså att du har någon form av frukt i som är fiberrik. Va? Sådana här vattenlösliga bra fibrer. Och det som är under sommaren, ska jag säga, det är mango. Den är... Det, då får du en sån fantastiskt god... man måste ju lära sig det där, så man balanserar smaker. Alltså att bara äta sönderhackade bladgrönsaker och dricka, det är något vattnigt, sliskigt, bittert, bäskt. Då gör man ju inte det så många gånger, va? Men det går att få dem goda, men man måste lära sig det, va? Men det är mixer i så fall framförallt som du ska göra det.
Hur odlar du mangon, Patrik?
Ja, den får du köpa.
Jaha!
Ja, du får det, Kalle.
Okej, okay. Vad schysst. Ja, ja, det visste jag. Men tänk om det blir problem med leveranskedjorna då?
Ja, men då får du äta något annat.
Ja, taget.
Ja.
Okej, okay, tillbaks till
Det finns en vardag som pågår också, ja, Kalle. Ja, ja. Ta vara på den medan den är. Och så tränar du för det andra och förbereder dig för det andra.
Tillbaks till topp 10, Patrik. Vi började ju nosa på den nu. Men du menar alltså ur beredskapssyfte. Det är ju då för... Är det kaloriodling du pratar om då?
Alltså, man försöker ju få upp det. Vi har ju pratat om det förut, att det är inte så lätt, va? Det är ju inte det. Det är krävande grejer. Det finns några som ger mer, och givetvis så är ju det en aspekt på den här beredskapen. Men du har också andra. Hur lättodlat är det? Hur bra går det att förvara? Hållbarhet. Sådana saker har du, va?
Just det.
Så sallad är ju inte långt upp faktiskt. Om du inte älskar sallad något så otroligt mycket. För då går det ju liksom in under det mentala, va?
Just det.
Såklart, va? Då får man ju prioritera
om
det.
Om du älskar sallad så mycket, sök hjälp.
Ja. Jag skulle nog säga, om du älskar sallad så mycket så får du ta med det på topp 10.
Ja.
Annars inte.
Om du älskar sallad så mycket, akta dig för stövare, din gamla hare. Det var ett väldigt, väldigt smalt jaktrelaterat skämt. Hur som helst. Jag tycker att... börja säga din topp 10 nu, Patrik.
Ja. Alltså jag väger ju in växtföljd och sådana här saker också då. Men då börjar jag så här. Jag har en given som jag börjar med. Och frågan är, ska man det här fröodlingen, ska man ta med potatis i den? Eller ska den ligga utanför som bara en självklar? Men jag tar med den i idag. Och då blir det potatis och bondbönor i samplantering.
Just det, kul.
Mm. Där är vi uppe i två.
Vi måste prata om de här först bara.
Ja.
Jag tycker vi gör det så att folk får. Jag tänker att det är många som lyssnar på den här podden som kanske inte riktigt är på samma nivå som du, Patrik, och inte heller kanske på samma nivå som jag, som är mer sugna på att komma igång, som kanske odlar pallkrag i en radhusträdgård och så vidare och så vidare.
Mm.
Så då tycker jag att vi liksom vi gör det här till ett one stop shop avsnitt för dig som ska liksom bestämma vad du ska odla i år. Så då tycker jag vi ska säga potatissort också.
Okej. Jag har en given sort.
Amandin.
Nej, den är ju min smakfavorit och det, men det är inte den jag ska säga. Jag ska säga en som är frisk, frodig, ger massvis med potatis som går att använda till allt.
Och det här är jag intresserad av.
Och den heter Connect.
Connect!
Connect!
Alltså en potatis som heter Connect.
Jajamensan, med C i början. Det är våran huvudpotatis, som vi säger så då. Och vi tycker ju också att den är väldigt god då, va? Många tänker ju, som har ätit mycket potatis för om åren också, de tänker ju på Bintje, som var en av de stora industriodlingspotatisarna, men som var det också för att den var så fantastiskt god då, va. Men den går ju inte att odla längre, och framförallt inte ekologiskt, va, utan den kräver jättemycket bekämpningsmedel och så. Men jag tycker att den här Connect, just det här också, superbra hållbarhet. När du odlar i en hemträdgård får du olika storlekar, så att jag har den som bakpotatis också. Alltså aluminiumfolie i ugn då, va, baka 225 grader i, tills du kan köra en sticka i den. Den blir jättebra till det också då, va. Så att den kan jag verkligen rekommendera. Men
den blev ju också utsedd till årets potatis 2020.
Jajamensan.
Så det är ju fint.
Mm. Jag tycker dock, har man lite större odling, så kör med tre regeln på så mycket du kan. Alltså att man har tre olika utav saker och ting, va.
Tre olika sorters potatis?
Ja, tre olika av allting egentligen, va.
Mm. Mm-hmm.
Men det kräver ju att du har lite större, annars så man behöver inte krångla till det, utan när man nybörjare så handlar det ju om att få till saker och lära sig och så vidare också, va? Utan tittar du lite längre, det här att ha lite större odling och det, så att det får lite större betydelse i beredskapssyfte. För jag tänkte på det du sa, jag hade ju inte alls tänkt den här lilla pallkragodlingen, för då tänker man kanske på ett annat sätt. Då hinner du förbruka grejerna under säsongen, det blir ingenting som du ska lagra och så vidare. Så min lista stämmer ju inte riktigt på den. Va? Skulle jag bara ha lite pallkragar, inte skulle jag odla Connect och de här då. Utan då skulle jag ju framförallt rikta in mig på några stånd med tidig potatis.
Mm-hmm.
Som, ja men alltså, du kan lägga ner dig på några potatisplanter då och få fram dem tidigt till midsommar och så får du ju en potatis som du inte kan köpa.
Mm-hmm.
För den som du köper industriodlad i affären, den är ju ofta framforcerad på ett sätt som inte får fram samma kvaliteter som du får hemma, va. Jag skulle säga det finns ju några sådana grejer som du kan odla då, va. Men sen är det också vilka grönsaker äter under säsongen. Gå ut och plocka örter och sådana saker då i en sån pallkragodling. Så jag tänker ur beredskapsperspektiv så har ju inte den superstor betydelse heller. Jag ska inte underskatta den heller, va? För ur beredskapsperspektiv är ju att du håller igång, du skaffar dig kunskap.
Ja, men det är det jag menar,
vidare,
att man lär sig grejer. Det är, alltså, ja, man måste ju börja någonstans. Jag tycker inte man ska bli liksom helt knäckt om man tänker att man inte kan bli självhushållande direkt. Utan,
nej, men utan, så är det. Men jag tänker ju i det lite, att sikta på någonting. Och det är ju inte fel att börja odla de grejerna jag säger heller i den mindre odlingen för att lära sig odla de där också. Och det, jag tycker också att det blir väldigt fint och vackert när man odlar de här grejerna som jag räknar upp dessutom då.
Nu gäller det att köpa Connect idag då, eftersom när podden kommer ut imorgon så kommer ju den att ta slut överallt.
Ja, skynda er och köp idag, herregud, dagen innan podden kommer ut istället.
Jag tänkte säga till mig själv.
Okej.
Okay. Ska det beställas. Ja, ja. Men en grej med potatis som du har sagt till mig också, det är ju att det är en av de grödorna som är mest gifter i om man köper i affären.
Det är en av de mest besprutade.
Besprutade, just det.
Och köper du den som inte är besprutad då, så är det ju en väldigt dyr produkt. Va?
Mm.
Därför att den är svårodlad i stor skala utan bekämpningsmedel. Och ja, ekologisk potatisodling är väldigt sårbar, va? Så är det.
Just det. Okej. Okay. Det var nummer 1 eller nummer 10 eller bara en av topp 10 som du har.
Ja, men det är åkerbönan också.
Bondbönan?
Ja, bondböna, åkerböna, hästböna då. Det skiljer lite grann. Bondbönan är ofta större i trädgårdsodlingen än vad åkerbönan och hästbönan är. Det är ju det som i andra delar av världen kallas för favabönor.
Mm-hmm.
Mm. Och jag samplanterar ju den. Det är ju alltså en skälk som växer upp. Och det som, varför den är så bra att samplantera, det är ju för att den går att kupa.
Just det.
Den gillar ju kupningen till och med, va. Jag råkade dock ut för en grej i förra säsongen då. Och det var att den här Connect potatisen, den har stor blast också. Och det gillar ju jag.
Mm.
För då kväver ju det ogräs och får mycket biologiskt material till komposten och så vidare. Men framförallt att det skyddar jorden, va? Du håller ju fuktig, det är som marktäckning lite grann. Du håller ju bättre fuktighet, skyddar mot direkt solljus, kväver ogräs och sådana här grejer. Va? Så är det. Vi har ju inte några maskiner heller. Ja, nu har ju jag ju det i och för sig.
Ja, det har du.
Min BCS 740, jag plöjer ju upp med en kupplog potatisen nu då, så att då vill jag inte ha massa blast där. Så jag får ta bort den för innan jag skördar då.
Mm.
Men rycker man som de flesta gör och går med hacka, då har ju inte det någon stor betydelse. Men det som hände var ju det att för första gången i mitt liv så lyckas jag kväva bondbönorna, va. Jag hade gjort en perfekt sån här förgroning av potatisen och det blev optimala förhållanden, så den kom igång jättefort och skickade upp sin blast, så bondbönorna hann inte med.
Mm-hmm.
Stod på vissa ställen någon liten förkrympt planta under blasten där han lyckats få några solstrålar på sig, så man får inte sköta om potatisen för bra så inte bondbönan hänger med. Men vad man gör, en fot 30 cm emellan varje potatis i raden, och sen lägger du en eller två bondbönsfrö emellan varje potatis. Du behöver inte ha extra avstånd eller någonting, utan de trivs jättebra ihop. Bondbönan är också en sån som fixerar kväve och så att du får en viss tillförsel av den här gränssättande kvävet då via bondbönan då.
Jag råkade ut för en grej i fjol när jag odlade så här, och det var ju att jag fick ganska mycket bondbönor.
Ja.
Och då var jag tvungen att ta hand om bondbönorna.
Ja, det är ju det, vet du. Får man bra skörd, då är det mycket att ta hand
om. Alltså
det
var så fruktansvärt tråkigt. Och jag satt och, säger man spritade, va?
Att
man,
ja, det kallas det.
Man öppnar dem och tar ut själva bönorna.
Mm.
Och sen så så förvällde jag dem väl och tog bort skalet på dem och så la jag dem i burkar och så frös jag in dem. Alltså det var ju flera dagars jobb. Och
skalade du varje bondböna redan där alltså?
Nej, jag kanske gör det när jag tar fram dem i frysen, kommer jag på nu. Jag minns fan inte.
Ja.
Hur som helst. Otroligt mycket jobb. Jag har typ alla burkar utom en kvar i frysen, för vi äter inte bondbönor här, visst.
Det är ju så här att får du bra med bondbönor så börja skörda dem tidigt.
Mm.
När de inte liksom är fullstora och bönorna börjar bli stora, utan att det är späda bön. Alltså bön...
Cut!
Ja, vi kan säga själva när du har. Du äter du hela bönan med slida och alltihopa, va?
Mm.
Och ja, lite som brytbönor.
Mm.
Så är de jättegoda och mjälla och fina. Så då behöver du liksom inte sprita överhuvudtaget, va? Så där har du, den är ju väldigt allsidig på det viset. Och sen när det gäller, jag brukar ju alltså låta, får jag mycket bombönor, ja, men då får det gå till utsäde. Och då skördar du alltså när de börjar bli bruna eller svarta och nästan torka. När det är fullmoget, då har du ju massvis med utsäde. Och här har du ju också ett frö som du kan ta själv med väldigt lång hållbarhet. Alltså, jag tror det är närmare 10 än 5 år i alla fall som bombönefröet håller, va?
Mm.
Om du lagrar det bra då. Så det är bara att göra så istället. Om du tycker att du får mycket så har du ju bondbönutsäde, så det räcker att bli röver. Men annars så spritar du dem, får du ju göra. Och det gäller ju för alla baljväxter i princip. Om du inte använder dem som skär brytbönor då, va? Utan om du ska ta själva bönan i sig. Kokbönor eller ärtor eller någonting sånt där, va? Så då får man sprita helt enkelt. Och det betyder ju alltså att du plockar ur bönorna ur baljan då. Och jag skulle ju inte skala dem, utan snarare är det ju så här att jag torkar dem då, va? Och har dem i burkar och så får jag blötlägga dem innan jag ska använda dem. Men äter du, använd dem under säsongen när de är färska också, så är de ju, jag tycker ju att det är så gott med bondbönsallad.
Mm.
Alltså lite finhackad lök, en enkel vinägrett med äppelcidervinäger, olivolja, lite peppar och salt, och blanda det med de här skalade bondbönorna och ta bort det här lite läderartade ytterskalet. Och det gör du som du gör med mandel, att du förväller dem, så snittar man bara, så pluppar du ur dem sen, va?
Ur, ja, men du måste ju bara göra det för varje enskild böna. Det har man ju själv. Det kan, om man har ett, om man, som vi pratade om i början, om man har ett jobb
då... Jo, men då gör du så någon gång, ja. När, så du får det där några gånger om året, en sån fin liten salladskål med den här som är så fantastiskt gott i maten. Du får, har du den där lilla odlingen som du är inne med, när du, då kan du väl göra det där lilla extra någon gång, få. För det, jag tycker ju att det är värt det,
ja.
Men sen det andra är ju då när du, om vi säger som du odlar mer då. Ja, men då gör du så att du använder det här som malnings. Alltså, du vet, kikärtor och sånt. När du gör det, då gör du ju falafel, du gör biffar, allt möjligt sånt här. Det är så du använder den här bönan i större mängd då, va?
Mm-hmm.
Blötlägger, kokar, mal med skal och alltihopa. Det, ofta är det ju mycket näring i skalet också, va?
Det där låter ju tacksamt.
Ja. Så där mixa alltihopa och gör biffar och sånt där av det då, va? Och du kan fritera dem. Och, ja, det går ju att göra mycket med den kulturen.
Det här ska jag göra nästa gång det kommer en vegetarian hem till mig, så ska jag laga biffar på bondbönor, för det har jag massor.
Ja.
Kul. Vi går vidare i topplistan, Patrik.
Ja.
Nu har vi sått potatis, vi har sått bondbönor emellan.
Mm. Och sen är ju nästa, jag tänkte jag tar det, jag gör ju det själv här hemma då, va? Det är ju faktiskt så det som, och det är ju de tre systrarna som är fyra egentligen.
Fortsätt.
Ja. Och jag har ju en mjölmajs, det här med namnen, du vet, jag satt ju och gjorde en podd som jag har glömt, jag har ju varit otrogen igen, Kalle, jag har glömt säga det. Ja. Det är väl så här lite omedvetet att hålla tillbaka det, men för några avsnitt sen så var jag med Trädgårdstrollet där och gjorde en podd.
Mm-hmm.
Så den finns i på hennes sida där, Trädgårdstrollet då.
Vad berättar du där då?
Jag hamnar lite i samma situation som här nu, för du vet, jag kommer ju inte ihåg namn och sådana grejer, va? Och hon älskar ju detta med olika sorter, och hon har gått kurser och sånt där i pomologi då, alltså med frukter och så, frukter och så, sorter hit och dit. Du vet, jag kanske har 50 olika äppelsorter i min trädgård.
Ja.
Men jag behöver ju min bok i så fall när jag går runt där. Och så gäller det att jag inte tappar bort den där boken. Men det har jag inte gjort än, peppar peppar.
Men en mjölmajs i alla fall på topp 10.
Ja, det är det. Och Cascade Ruby Gold heter den som jag använder då. Jag tog in den ifrån USA via Carol Deppe som hade renodlat den igen då. Städat upp den genom selektion och urval då. Va? Och just den är så himla bra. Det kallas för dent corn om man vill söka på det också. Alltså tandläkare majs. Dent, eller inte dentist, men dent. Det kommer ju av. Och det är därför, tittar du på majskornet där så har du liksom uppe på en sån här liten ur. Ja, det är lite insänkt där så det ser ut som en liten tand, va? En tandmajs. Och det är ofta mjölmajs då. Och den kan du, den är lätt att tröska. Alltså, och det är ju väldigt kaloririkt då. Men sen så har jag ju tre, fast egentligen fyra systrar då. Och det är ju det att majsen blir ju väldigt hög. Och då kan du odla en böna till där. Olika störbönor som klättrar på den här majsen. Och det beror lite grann på var du bor då, va? För de är lite, men det är majsen också, är ju värmekrävande. Men jag skulle säga, jag bor ju på 320 meter över havet i zon som historiskt i alla fall är zon 5 då, va? Och jag får den här majsen till mognad när jag sköter om den och inte sköter den på liksom halvslarvigt och inte hinner med. Och när jag sköter den ordentligt så får jag den till mognad. Och det gäller även vissa störbönsorter då. Men då bör man välja noga och med omsorg. Och titta på sånt som har odlats i vårt eget land historiskt. Kultursorter. Eller att du tittar på hur lång tid den behöver för utveckling då. När du tittar och ska inhandla det här. Va? Ta de som behöver kortast tid. En som jag kan säga med en gång som jag har lyckats bäst med, det är en blomsterböna. Och det får jag ju säga med en gång att den går ju också utmärkt att äta. En del tror att de är giftiga då, va? Men det är de ju inte. Man får lära sig att tillaga dem. De kanske är selekterade mer på att det är väldigt vackra röda blommor på dem när de växer upp i kommunala krukor och sånt där man åker in genom genomfartsvägar och sånt där, så kan man se de här som klättrar. Men de får väldigt stora och fina bönor också då, som framförallt är det ju så om du skördar dem tidigt då. Alltså själva bönorna då, alltså att så kan du ha dem som skärbönor och brytbönor typ. Och de är de som i princip alltid lyckas. Jag har en favoritsort där som jag faktiskt kommer ihåg. Prize winner.
Jag har på namnet att den är bra.
Har du provat den också?
Ja, man har på namnet att den är bra. Den är en prisvinnare.
Ja, precis. Och den är väldigt vacker också för de som tycker sånt är roligt.
Mm. Får jag fråga en grej om det där? Är det viktigt att det är att det heter störböna? För att jag provade ju att odla tre systrar i somras. Majs, brytböna och squash.
Men det är ju så, en störböna är ju en klättrande böna. Den odlar du mot en stör eller emot ett snöre in i växthuset. Eller mot en majs. Eller den tredje växten som jag ska komma till, som egentligen är den fjärde i de här fyra systrarna.
Åh, herregud. Ja.
Ja, och det är ju solrosen.
Mm.
Den är ju också, blir ju hög om du har sådana sorter, va, och går iväg. Så att de här bönorna kan växa både på majsen och på solrosorna då.
Men för att jag odlade nämligen brytbönor förra året på pinnar. Blev superlyckat, men jag hade för korta pinnar, tänkte jag. Jag måste ha högre pinnar. Det finns så otroligt mycket härliga bönor att frysa in.
Mm.
Jag odlade då i år på majs istället för pinnar. Fick jättelite brytbönor.
Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, det kan ju bero på säsongen, olika sorter, att de blev bortkonkurrerade. Alltså, när det gäller det här nu när vi pratar om de här, vi säger fyra systrarna nu, så det inte blir ett för tråkigt upprepningsskämt. Så är det extremt näringskrävande, va?
Mm.
Så där kan det vara så också att majsen, även om det är en baljväxt, de här bönorna då, så den fixerar ju kväve, men det kan ändå bli så att den hamnar i skymundan. Så du måste ha mycket näring i för att kunna genomföra den här odlingen överhuvudtaget. Va?
Just det.
Så är det. Men du odlade en störböna där. Störbönor är ju alltså både brytbär och vaxbönor. Va? Så när den klättrar upp så som den gjorde, då är det en störböna helt enkelt.
Just det.
Annars, alternativt är det ju en buskböna.
Jag förstår.
Är du med?
Ja, då har vi rätt ut det. Tack.
Ja. Och då har vi den fjärde här. För vi har sagt majs, någon form av störböna. Blomster, skär, bryt eller vax. Men den som klättrar på de här växterna. Och dessutom solrosorna.
Får jag fråga då, varför vill du ha solrosen där?
Solrosen är, alltså det här är, jag har valt i beredskapssyfte också, utgår ifrån att jag har någon form av smådjur.
Ja.
Faktiskt. Men när det gäller solrosen, det är ju en, vet ni, en fet, ett frö, också en sån här, majsen, potatisen, solrosen, även bönorna. Men det blir ju inga stora skördar om du inte odlar mycket, så är det. Men alla de här är det kaloririkare vi kan äta, och mycket näring också, va. Så att de är ju väldigt värdefulla som tillskott. Det lilla man nu kan tillföra, eller mycket om man har större odling och kan ha kanske många, om man tänker sig en jätteilla situation och samarbetar och hjälps åt att odla mer, va, för att klara sig. Så är det det. Och solrosfrö, det går att göra olja av det, va. Det är ju fett. Fett, det är ju, alltså tar du ren olja, då har du 9000 kilokalorier per kilo, va. Alltså det är ju det energirikaste vi har, va. Nu är inte just hela solrosfröet är ju inte olja, men det är ju mycket fett i, va.
Men hur, och till exempel om du ska göra solrosolja, hur stor solrosodling måste du ha då?
Alltså grejen är det här, att det är rätt krävande att göra olja, och det finns ju handvevade grejer och så också, men då är du ju liksom inne på ännu värre än att stå och handmala säd och sådana grejer, va. Alltså det är inte så jag tänker att man ska använda det. Utan det man behöver lära sig när det gäller solrosor, för de är ju lättodlade skulle jag säga, men också näringskrävande. Alltså du har ett litet frö och det kommer upp en gigantisk planta, va?
Ja.
Och majsen också. Alltså då fattar man ju att det går åt mycket näring, va? Så ja. Är det ju. Men solrosfrön, det är ju, tappar de på backen. backen och så får du en massa solrosor liksom, så är det ju. Det är nästintill, de är väldigt lättodlade och friska av sig generellt sett. Men det man behöver lära sig, det är du torkar blomman när du har fått moget frö i den.
Och hur vet man när det är moget frö i den?
Ja, men det är ju när du får, om du vet hur solrosfrö ser ut, om du någon gång har köpt det till, alltså du får ett hårt skal, du kan ju ta ut och titta om du har ett riktigt skal och en full kärna i och så vidare, va? Alltså att det går länge, ofta så, ja, ta länge, du kan ju inte bara, du ser ett frö och ett skal så är du ju inte färdigt, utan ofta ska du ju då mogna färdigt också. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det.
Man vet när man ser det helt enkelt.
Ja, alltså låt det vara kvar. Och ett säkert tecken är ju när andra levande varelser börjar ge sig på. Då brukar det vara perfekt. Och så får man skynda sig innan de har tagit allt. Fåglar tänker jag på här till exempel.
Just det.
Men... och sen är det ju det, när du har lärt dig den där processen så blir det ju tydligt, va. Men vad du har då framförallt, ska du torka den blomman med frön och alltihopa i. Då torkar. Jag såg en grej, jag ska pröva detta i år själv nämligen i min solrosodling.
Ja, men det var det vi snackade om ju, när de hugger av dem och sätter fast den igen.
Ja, men ta det du som också såg den.
Ja, men det var någon internetfilm, det går en kille med en machete, han hugger av en solros, ett snett snitt, och sen vänder han på skälken och trycker fast den igen.
Han snittar av blomman, eller skälken, snett så att det blir en spets i det som är kvar. Och så tar han solrosblomman, vänder upp och ner och sticker på den. Så får den stå ute på skälken och torka i fältet.
Geni.
Ja, jag ska testa det, får vi se. För att det är inte så lätt som det låter. Och det gäller majsen också, det när du ska torka de här kolvarna och det sen. Det blir väldigt lätt mögel, va. Det är mycket näring och grejer i detta. Så att det gäller att ha det luftigt, torka ordentligt det här, va.
Ett problem kommer ju bli av småfåglar då. De kommer äta upp alla de här fröna.
Ja, kanske. Vi får se.
För jag har då ett annat trick som var att man hugger av blomman, sätter den i en liten påse. Alltså det måste ju vara en papppåse då, så att det blir inte möglar. Eller en gjutvävsäck eller vad det heter.
Mm.
Och sen hänga upp och ner.
Ja, eller som du har gjorde med majsen, att du lägger den uppe på ett nät eller någonting sånt.
Just det.
Där. En del gör det med lök och så också då.
Ja, det gör jag med lök. Det funkar ju bara ett tag. Sen måste man ju ta hand om det. Har jag ju lärt mig nu för tredje året i rad, att när löken har frusit så går det ganska snabbt för den att ruttna.
Ja, men det finns en del att pröva här och lära sig, och jag är inte färdig med det. Men torka är en av nyckelgrejerna. Men om du då har den här torkade blomman där sen, med den här lilla skälkbiten över, för du har ju kapat av den under blomman då.
Mm.
Har du höns?
Ja.
Då hänger du en sån blomma upp och ner i ett snöre i taket inne och fodrar med det här högenergifodret under vintern, eller de ska börja lägga ägg och så vidare igen, va.
Gud vad kul.
Då har du lyckats producera mycket energi, vilket är svårt. På ett enkelt sätt, med en enkelt odlad planta har du producerat. Och dessutom väldigt vacker.
Ja, det är ju väldigt, kul med solrosor. De blir ju fina.
Ja, det är ju det, va. Och jag uppmuntrar verkligen till det. Och så dessutom så är det ju ett levande växtstöd för störbönor då, va.
Just det.
Den fjärde nu då.
Just det, där, fjärde sista.
I de fyra. Ja, alltså det här är ju den sjätte, men den fjärde då. Fjärde i de fyra systrarna. Vi hade ju tagit potatis och bondbönor först. Mm. Så det blir ju 3, 4, 5, 6 nu då, de här fyra. Det är ju en storbladig gurkväxt. För marktäckning under de här växterna sen då, va. Som skuggar markytan igen. Det hör du igen, det här med, som jag sa, stor potatisplast och så vidare och skuggar, va. Det underlättar arbetet mycket om man får det här att fungera.
Just det.
För det blir ju också det att odlar du så blir det ju problem att rensa ogräs sen i en sån här blandkultur. Va? Det går att göra rader och så vidare. Men har du då squash som vi pratar om här framförallt. Går med pumper och så vidare också då. Men vill man ta frö så utav det eget också så... vilket man bör lära sig ganska fort om man tänker sig beredskapsperspektiv då. Ja, då får du ju inte blanda för många sorter och det måste vara olika, ska vi se, vad blir det? Familjer kanske? Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det kallas. Men du har ju Pepo, Maxima, Moscata är ju de stora på squash-sidan där då va. Maxima är ofta vintersquash. Och det är den jag rekommenderar då. Det finns en sommarsort som jag odlar också, en Pepo då. Det är Costata Romanesco, den har väldigt bra hållbarhet. Men där får du ett hårt skal så du måste skala den då.
Costata Romanesco?
Ja, den är väldigt, som jag tycker, alltså gurkväxter är ju inte de smakrikaste... grönsakerna va. Men den här har en väldigt nötig och fin smak också då. Och den är perfekt att torka om man vill göra det för att faktiskt ha hela vintersäsongen då va.
Squash är, den är verkligen på min topp 10 också. Framförallt för att jag har kanske ett lite annat perspektiv när jag väljer ut min topp 10. Och det är så här, vad är härligt att äta och vad är lätt att lyckas med. Och squash är väldigt lätt att lyckas med.
Precis, och det jag ska börja med nu i år, en sån grej till som jag, ja, ofta hinner man inte med det, men det kommer efterhand i här. Men jag skulle vilja lära mig det här att göra som, du vet, man har en speciell skärapparat som man får som spagettitrådar.
Mm, det har jag gjort ganska mycket.
Du har gjort det?
Mm, alltså det funkar bra på mandolin. Om man har en sån tillsats till mandolinen. Jag gjorde framförallt juxade runt i mjöl och sen friterade. Det blir jättelyckat. Det tyckte folk.
Ja. Nej, för jag känner det. Jag tycker också att squash är en sån superhärlig gröda. Och det här som jag sa, beredskapsperspektiv. Bra komplementär i de här fyra systrarna. Lättodlad.
Och sen också lätt att göra en maträtt av. Alltså det, ja. Det tycker jag också är väldigt... när du säger mjölmajs, då tänker jag så här, vad fan? För jag har ju odlat mjölmajs första gången i år. Jag har ju inte gjort något med den. Den är legat, så det är min... Jag matar ju småfåglarna mer än i princip.
Ja, men du har ju massa utsäde. Var rädd om det.
Ja, precis.
Mm. Men då, grejen är, mjölmajs, då måste du ju mala den.
Exakt.
Och sen har du ju en hel matkultur som du har tillgång till. Men det är ju inte din egen matkultur, utan då måste du ju vilja erövra den. Va? Det är ju den här latinamerikanska, nordamerikanska, afrikanska framförallt. Med polenta, med gröt, med
tortillas.
Johnny cakes, med tortillas. Med, ja, du vet. Det, jag tycker ju, när jag... provat att baka bröd. Jag har inte provat jättemycket. Det har jag inte. Men jag har ju självklart testat då. Det är det här när vi har norrut i landet så har du ju en tunnbrödskultur. Historiskt. Framförallt hårt tunnbröd. Och det beror ju på att där uppe gick det ju inte att odla vete. Utan man odlade ju framförallt korn. Och då får du ju lite gluten, du får ganska hårda degar och sånt där. Man måste lära sig att hantera det va. Korn, då behöver du låta degen ligga länge och sånt där för att få det vettigt bakbart. Men det kräver lite egna kunskaper då. Vilket är görroligt att lära sig om man vill fördjupa sig i det då. Och det är samma, jag tycker att majsen påminner om det där va. Så är det.
Mm.
Men det är ju så, ska man göra de grejerna så får man ju ta det som en rolig upptäcktsfärd och lära sig de där grejerna också.
Mm.
Men jag var inte färdig med solrosorna, kom jag på det.
Nej, tillbaka till dem.
Jag får backa lite där innan vi fortsätter med squashen. Jag får lite runt här. Fågelmat sa jag. Och det är ju för att det ska, alltså det är ju så här att det är ett hårt skal runt själva solrosfröet. När du köper solrosfröet till din müsli i affären. Då är det ju skalat. Och det är ju ett krux, så det gäller mycket av spannmål, bovete, olika grejer så här, va. Vilket gör att det blir extremt arbetskrävande, eller att det kräver maskiner, tröskor och så vidare då, va. Det du kan göra med solrosorna, det är att det öppnar upp för skottodling. Du kan ju alltså bryta loss de här solrosfröna med skal och allting i blommorna och så på vintern och odla upp solrosskott, som jag tycker är de godaste av alla skott, och extremt sådana groddar, småblad, mikrogrönsaker och skottodling. Det blir ju väldigt nyttigt, och ser man ur ett beredskapsperspektiv att få lite sådana färska gröna grejer på vintern. Det är nog inte så tokigt med de vitamintillskotten och det som finns där också.
Just det.
Det är fortfarande energirikt, om det är energirika frön då.
Just det.
Så det, du kan ha det till human, men då tänker jag att det enkla sättet att göra det är att inte skala solrosorna utan köra skottodling på det istället.
Smart.
Så det, men framförallt får du ett fint djurfoder också. Jag har aldrig provat det till kaniner eller någonting sånt där, men jag misstänker att en sån där blomma fixar en kanin lätt också då.
Säkert. Squashen är också ganska bra. Alltså, det får man ju, eftersom man får så himla mycket, så är det svårt att hinna göra av med. För det är så lätt att odla. Och då, när de blir stora så är de inte lika goda längre. Så då brukar jag kliva dem på mitten och ge till hönsan.
Mm.
Det tycker de om.
Ja. Använder du squash i grytor och sånt där också?
Ja.
Ja, för då kan du faktiskt börja testa och torka när du får mycket skörd. Du skär dem helt där. Du tar ju, är det den här romanesco, costata romanesco som jag sa, då får du ju skala den då, va. För det, alltså, det blir träigt och flisigt skalet. Det är verkligen inte bara liksom att det är lite sekt eller någonting, utan det måste bort. Men sen tar du bort fröhuset om det är stora, och sen skär du 8, knappt 1 cm tjocka långa skivor av det här och torkar det. För då får du någonting som du blötlägger sen och gör och har i grytor och sådana saker. Då har du ett livsmedel till där som har lång hållbarhet, va?
Ja, men snyggt.
Ja, så testa det, för att det är riktigt bra också. Det är inget liksom någon halvmesyr på något sätt, skulle jag vilja säga.
Vad kul.
Ja, just när du får stora mängder då, va?
Nu är vi sugna på nummer 7, Patrik.
Ja, just det. Jag vill bara säga vintersquashen där. Det finns, de har ju ofta en som jag rekommenderar som huvudgröda där då, ur ett beredskapsperspektiv, i den lite större odlingen då, som jag sa. Va? Är du en sommarodling ska du ha sommarsquash där du får plats med 1 eller 2 squashplanter så du kan äta under säsongen då, såklart. Men det är ju det, den har ju hållbarheter på upp till ett år, va, och är energirik dessutom. Och jag har ju en favorit där också, och det är ju Sweet Meat Oregon Homestead.
Just det.
Den tog jag in också ifrån USA, ifrån Carol Deppe här för, ja, jag vet inte vad det kan vara, 10 år sedan snart då. Och jag blev ju av med fröna, men nu har jag hittat den. Jag vet inte om det är. Jag har ju skickat ut en hel del frö runt om i landet under åren. Eller om de har tagit in själva, för att den finns ju på vissa internationella fröfirmer och sånt där också då. Men nu har jag fått tag i den igen, som tur var. Jag tog ju upp det i en annan poddavsnitt, kommer jag på nu här.
Just det.
Så nu ska vi se om jag får något sån här rena planter av den där då. Men den har väldigt tjockt fruktkött. Jag sa det att man kan stycka upp den. Det är ett litet fröhus. Tjockt fruktkött istället. Bara du delar den i bitar, lägger med skalet neråt i en ugnspanna och bakar den i ugnen. Lite grädde och kardemumma på, så har du en smakbomb. Lite matigare dessert, men ändå en dessert, va? Med söt och smakrik. Alltså, det är den finaste gurkväxten jag vet, va. Och sen har du väldigt lång hållbarhet på den också. Så det är min favorit där. Sen är det då 4 kvar. Och är det så att jag i min tia då, eftersom jag har smådjur, så är det ju det här, alltså slå gräs och sånt där är ju en grej. Kan man göra det som till exempel om du har kaniner eller gäss eller har klivit upp och har getter eller får, så är ju gräs det. Men det är ju inte en av de 10. Men sen har du då en rotfrukt och det är foderbetan.
Ja.
Den ska jag testa mer också. Jag har frö och jag var på väg in i att sätta igång det här arbetet här uppe. För jag har ju inte de bästa. Du har ju mycket bättre odlingsförhållanden än vad jag har på när det gäller lång säsong i alla fall. Jag har ju vissa fördelar här med, men en del kräver längre säsong. Och det finns väl en anledning till att man odlar sockerbetor som är en specialare av foderbetan. Med högre sockerinnehåll då. Den odlar man ju framförallt i södraste Sverige, på Öland och så vidare då, va? Och inte på 320 meters höjd i Värmland i växtzon 5.
Nej,
men det är faktiskt den gröda som vi kan odla där du får högst energiavkastning per kvadratmeter av allt vi kan odla. Den slår allt annat. Slår till och med fodermajs. Och fodermajs, där skördar du alltså med en slaghack hela majsplantan. Ända nere från precis ovanför backen, hela skälken, bladen, majskolv, alltihopa. Den här foderbetan ger ändå mer energi.
Mm-hmm.
Men varför den inte odlas mer nu i det högindustriella jordbruket är ju för att den kräver en egen maskinlinje. Och den är inte så pass mycket bättre så att den betalar för en ny maskinlinje då, va? Utan då blir det mest fodermajs när man behöver den här energirika. Och där gör man ju ensilage av den fodermajsen.
Jag skulle precis fråga då, den gör man bal av alltså?
Ja, eller lägger i silosar på olika sätt då.
Mm.
Du hackar ju sönder den, va?
Just det.
Så det är nog plansilo eller silotorn. Men i alla fall, foderbetan då. Vi är ju inte beroende av maskinlinjer. Utan här har du istället en hackgröda. Som du kan odla i rader. Och få den här höga energiskörden då, va, till djur. Framförallt kaniner och idisslar och sånt där då. Jag vet inte. Och gäss också, självklart. Gässen är ju fantastiskt bra att kunna ge rotfrukter då, va.
Får jag smita emellan med en fågelfråga?
Ja.
När du pratar om gäss så bara kommer jag tänka på mina ankor. Är det med ankor och gäss som det är med hönsen, att de blir, att de är bara goda när de är väldigt små?
Jag skulle nog säga att det är så. Sen är det väl en tillagningsbit också, men generellt sett så är det nog så att man skördar, eller på, ja det gör man ju, skördar fåglarna relativt tidigt då. Det finns, nu kommer jag inte ihåg det på, det är sånt här som jag får slå upp innan, men det är ju vissa tider när du ska skörda en kyckling då, eller unghunds då, va.
Just det.
Där, och du ska undvika det vissa veckor och sånt där. Så det bör man ju titta på då, va?
Ja. Oh, det var,
men sen har du har ju det klassiska med tuppgryta med rödvin.
Just det.
Och det är ju en äldre tupp då. Så att det är ju en tillagningskonst att kunna ta vara på det där. Mycket av det där har vi ju tappat, va? Den här kunskapen om att kunna ta vara på olika saker och göra det bästa med det man har. Vi köper ju gärna kalvkött istället och så vidare. Va?
Mm. Ja.
Jo, men det är ju det. Istället för att få jättefint milerat, moget, fint kött ifrån ett lite äldre djur då, va?
Mm.
Ja, nej, men så är det. Så foderbetan är vi på 7:e då, va?
Ja, då kommer 8:e.
Ja, och alltså det är lite, jag har ju haft bekymmer med detta ska jag säga. Något som vi odlar mycket är ju lök.
Ja.
Man får säga lök. Så man har något kvar. Eller ska jag ta upp ta upp de sista med purjolök, gullök och rödlök.
Nej, lök tycker jag går jättebra. Eller purjolök tycker jag är lite annorlunda. Men lök innefattar ändå rödlök och gullök och schalotten och silver och sådär.
Ja, men purjon hör dit också.
Okej.
Bara det att den inte får den här... Ja, du får ju det i den är ju selekterad för att inte få en uppsvällning, utan det är snarare att det lagras i hela skälken där istället, va?
Just det.
Mm. Men okej, det var generöst det. För annars så tar de ju slut väldigt fort de här då, va? Jag tycker att lök är... Vi älskar ju lök, va? Alltså alla maträtter, allting. Jag vet inte, finns det någonting som inte vinner på... Att man har med lök nästan.
Marängsviss.
Ja.
Den där hjälper ju inte löken till riktigt.
Nej, då får man nog vara väldigt duktig kock och hitta en ingång där. Ibland hittar man ju sådana där tokiga grejer alltså. Men ja. det jag håller med, det lät lite som glass och ketchup.
Fy fan. Ja, lök. Ja. Tycker du att man ska försöka ge sig på fröodla lök, eller tycker du att det är okej att köpa sättlök?
Alltså jag har köpt mycket sättlök, och det är ju det där med, återigen det där med hur mycket tid hinner du lägga och så vidare, va? Alltså du kan ju odla sättlök själv. Du sår dem tätt. Där tycker jag faktiskt pallkragen eller en odlingskrage som man slår ihop själv eller någonting är bra. För att det behöver du ha väldigt ogräsfritt. Och så bredsår du helt enkelt löken där i. Och tar så tätt.
Ja.
Och så får du en väldigt massa smålök då som du skördar. Och den tar inte jättelång tid på sig, så du behöver ju inte så den det tidigaste du gör, va? För att då får du ju lagra den under sommarhalvåret, utan så den lite tidigare i så fall. Eller senare menar jag.
När tycker man ska så den då?
Det beror väl på var du bor någonstans.
Ja, men...
Men jag får säga så här. Titta... Vad ska vi säga? Klarar man sig, jag tror du klarar det gott och väl med 2,5 månad eller någonting sånt där. Men då får man ju tänka på att gör man det väldigt sent, du kan ju liksom kanske inte göra det augusti, september, oktober, va? Då växer det ju för dåligt. Men om vi säger så här, jag skulle nog kunna tänka mig att så detta i slutet på juni, början på juli där kanske, hos mig. Slutet på juni.
Men ändå liksom året innan. Det är inget man kan göra samma säsong.
Nej, det är ju samma sak där som med rotfrukten. Att du sår ju det här och så blir det en liten lök där den samlar upp energin. Och sen så sätter du den löken då nästa vår. Jag har sett att även kommersiella odlare gör så. Hör du att de har vaknat nu?
Gud vad gulliga de låter. Alltså Britta kommer ibland med sin telefon för att visa upp dina valpar. Hon kan liksom inte hantera dem. De har så små ansikten och de är som små björnar.
Ja, de gör ju det, vet du. Vi har en där som är helt fantastisk faktiskt. Jag hade velat behålla henne, men jag fick inte. Där gick gränsen.
Ja.
Nej, men hon var, jag trodde det var en hanne. Precis när de öppnade ögonen, ja, knappt öppnade, att du är halvt sådär, det tar ju ett litet tag innan de öppnar sig helt den där andra veckan där när de öppnar dem, va. Men du vet, då gick det en valp där bredbent och barsk, här kommer jag är stor och stark liksom så här. Och gick runt och tänkte, vad är detta för personlighet liksom, och tänkte att det var ju någon sån här... Hanne, så lyfte jag upp och tittade, när då var det en tik, vet du.
Mm.
Och hon hör förmodligen mig nu, för hon är inte rädd för skrammel, så liten hon är. Hon går på upptäcktsfärder, går in i plastpåsar, går runt. Samtidigt som hon har den där viktiga egenskapen att hon connectar med oss människor. Hon är den som connectar mest. Hon hör mig nu.
Mm.
Så hon vill att jag ska komma till henne nu.
Ja,
så det är inte det att hon är osjälvständig, utan det är det att hon tycker om och blir jätteglad när hon är med oss då. Oh, så är det.
Gud vad mysigt.
Ja, det är en pilot. Så det där kan bli en i det närmaste perfekt hund för rätt
husse. Är den tingad?
Alltså jag gör ju inte så att det går inte att tinga hundar hos mig, utan man får anmäla intresse och så får man komma hit och hälsa på. Och så hälsa på oss och på valparna, och vi får hälsa på dem som vill köpa. Jag har ju haft en kull förut och det gick jättebra där, men jag hann samtidigt tänka efter lite alltså. Och för jag kände det, att sälja sina egna hundar alltså, som är... Det var väldigt speciellt.
Mm.
Och nej, jag måste vara noga och göra detta bara så bra jag bara kan, va. Vet, det finns ju mycket snälla, bra människor. Men för det är också det här är en svensk lapphund, va. Det är en brukshund, det är, vad ska jag säga, en riktig hund. Nej, men alltså, det kräver en investering i engagemang och tid och tålamod och så vidare, så får du ju en fantastisk hund sen. Men du måste ju göra det, va. Mm. Jag vill inte ha omplaceringshundar eller att någon av mina unghundar... Jag får göra så gott jag kan. Det är klart att det kommer att bli tokigt om man håller på med detta i ett antal år, va. Men vi gör i alla fall så. Och sen när det blir ungefär 6-7 veckors ålder då på valparna, då fördelar vi valparna utifrån de människorna vi har träffat och deras, utifrån vilka personligheter hundarna har utkristalliserat sig till, så gott vi kan. Och så får de ett erbjudande som de får ta eller tacka nej då. Men vi har ju på 7 valpar är det 18 i kö nu då. Men alla de som har kommit in sist, de ligger ju liksom, ifall de backar ur de här som vi har bjudit in då.
Just det.
Valparna då, så är det.
Ja, det låter ju som ett ansvarsfullt sätt att fördela valpar. Men du, tillbaks till listan, va?
Ja, precis. En liten utvikning där om valpuppfödning.
Vi pratade om att odla egen sättlök. Jag själv har ju köpt sättlökar och tryckt ner, och det är ju toppen.
Ja, om du får tag i bra kvalitet så är det ju det, va. Så där du får titta på dem och se till så att de är. Men jag var på väg där att börja, och ser även kommersiell odling, så går man över till plantuppdragning. Om man inte bor i dem med längst odlingssäsong. Alltså, du skulle ju faktiskt testa direkt frösådd hos dig, Kalle. Du är ju nog lite på gränsen där. Alltså jag skulle göra det.
Okej.
Okay. Så försök ha en ogräsfri yta. Nu hörde jag ju att det hade du inte lyckats så bra med. Men det går ju också att köpa, alltså om du vill testa det, köp plantjord och lägg på, som jag sa du skulle göra med vitlöken där, när du inte anför ner den innan det frös, va. Lägg det på en yta i ett relativt tjockt lager, då behöver ju inte vara så jättemycket. Så provar du i alla fall och ser hur det går, och så sår du i den ogräsfria jorden då, va.
Smart.
Så får du se, så lär du dig, får du berätta om det i podden här sen hur det gick med din vanliga frösådd av lök. För det är nämligen så man gör i de sydligaste delarna, va. Och du är nära havet och det där, så att, ja.
Ja, du, spännande.
Ja, det andra är ju då att man drar upp planter, tredje blir det, drar upp planter själv. Och då har jag sett det, de som kan det här bäst. För det har inte jag gjort mycket själv. Nu har jag mycket lökfrö, och jag har även tagit eget lökfrö i år, så att det är också en grej som jag kommer att göra här nu, och nu är det dags för det ganska snart. Men då sår du i såna här brätten, alltså där du har en massa små, relativt små krukor som sitter ihop då, va? I
pluggbrätten kallas det.
Pluggbrätten, ja, precis. Så 3-4 frön i varje brätte. Och sen dubblar du istället avståndet. Istället för att sättlök sätter du ju på 10 cm avstånd i raden. Då sätter du de här knipporna sen då. Med 3-4 lökplanter på 20 cm avstånd. För då pressas de isär.
Mm-hmm.
Och så får de ändå tillräckligt med utrymme och näring. Och så
alltså vidare. De sköter det själva?
Jajamensan.
Ja, snyggt.
Det gör de. Så det går att prova också då.
Det låter ju som det låter ju bra.
Ja, köpa sättlök, odla upp egen sättlök, vanlig frösådd i rad, det kan du göra med en enkel maskin om du vill, eller plantuppdragning då 3-4 i ett brätte då i varje kruka.
Taget.
Så, ja. Purjolöken såg jag ju brätten med, det har jag ju lärt mig av dig.
Det är jag som har lärt mig det av dig.
Nej. Du vet, jag har bredsått i ark alltid förut.
Mm.
Du hade inga, så du gjorde ju så att du sådde purjolöken även i brätterna.
Just det. Ja, det bygger på ett missförstånd från början alltså, men det blev lyckat.
Ja.
Ja.
Det är sån mänsklig utveckling.
Exakt, alltså en mutation i...
Ja. Nej, men du fick ju så det var... Ja, alltså, om man har riktigt grova underarmar så vart ju dina purjolökar så. Annars får man väl säga att det var som vaden på många människor annars. Nästan.
Ja, precis. Ja, det blev ju väldigt lyckat. Och då,
du fick ju fram något som skulle kallas purjolöksmonster.
Det som jag gjorde då var att jag sådde dem ju tidigt i januari och sen så klippte jag ner dem 2 eller 3 gånger innan jag satte ut dem djupt.
För att få lite kraftigare, grövre plast. Ja, precis. Så de inte blir långa och gängliga.
Exakt.
Mm. Ja, men sen hade du ju, det är ju så, purjolök är ju väldigt näringskrävande. Och du hade, ja... Du odlar dem nästan i en gödselstack.
Ja, ett nyanlagt trädgårdsland som var bestående typ till 80% av koskit.
Komposterad.
Ja, obs. Ja, det blir ju superkul. Det blir ju inte riktigt lika grova i år, ska jag erkänna.
Nej. Kogödsel har ju en bra förmåga att räcka över tid, men är den komposterad? Då har den ju redan varit ett tag, va?
Mm.
Annars om du lägger på färskare gödsel och sprider så har den gödseleffekt någonting 40-40-20. Alltså 40 första året, 40 andra året och 20% tredje året. Någonting och sånt där. Jag vågar inte lova att det var helt exakt, men åt det hållet.
Okej. Okay.
Så den har en utdragen gödslingsperiod då, va? Men det avtar ju som med alla de andra också då.
Mm.
Mm. Sen är det ju så här att då har vi två platser kvar. Foderbetan, löken. Och då är det ju egentligen 2 viktiga kvar. Och det är ju rotfrukter för oss själva. Och där skulle jag väl vilja säga då att det får man väl välja. Om man bara får välja en, så välj den du tycker är godast. Då, om det är rödbeta, palsternacka, morot eller vad det är för någonting, va?
Mm.
Jag odlar ju såklart flera av de sorterna där på den platsen då. Och den 10:e, då är vi ju inne på det som man skulle kunna kalla för blad och kål då. Då får man väl välja den man tycker är godast där också då.
Vilken väljer du?
Ja, historiskt har jag ju sagt grönkål.
Mm.
Lättodlad, får inte lika mycket angrepp. En del förstår inte varför jag säger så. De som har bara stått där med sina bladnerver. Generellt sett kan man väl säga att det återhämtar sig ofta på slutet då, va?
Ja, men exakt. Och det där är, liksom, försöker jag missionera om. Att alla kålsorter som där du äter bladen, de kommer ju igen. Det är framförallt de här där du ska äta en stor jävla frukt, som blomkål till exempel. Den blir väldigt liten då, för att den har haft en period när den har haft det kärvt.
Ja.
Men grönkålen, den är ju, den kommer igen.
Ja. Jag har ju sagt det förut, det kommer tillbaka givetvis, och nu är det ju många avsnitt som man kanske kan återkomma lite grann till gamla grejer också. Men jag har ju väldigt mycket biologisk mångfald i mina odlingar där, med bärbuskar, perenner, fruktträd, ja, mycket insekter, småfåglar och allt sånt där. Och jag får inte några vansinniga angrepp i mina odlingar med kål faktiskt då. Men grönkålen är ju väldigt nyttig och den kan stå ute.
Mm.
Har du en härdig sort, Westland Winter, kommer jag ihåg bara spontant. Det är lite roligt att det fladdrar till där. Namn. Så kan den ju alltså stå ute om du inte har för mycket rådjur och sånt. Som, för de älskar ju att äta upp den där.
Mm.
Det gjorde de för mig innan jag satte upp mitt stängsel runt tomten här då. Och släpper man ut hönor och gäss på sensommaren och oktober där någon gång för att tugga ner gräsmattan och rensa upp i trädgården, så rensar de ju upp i grönkålslandet också, kan jag ju säga. Ja, ja, ja. De älskar ju också den, va. Det är ju ett tydligt tecken på att den är bra då, va.
Jag verkar ha en sort som inte är superhärdig i år, för att jag kan kolla temperaturen genom att kika ut på min grönkål. Om det är minusgrader, då ser bladen ledsna ut. Är det plusgrader, då ser bladen glada ut.
Men jag kan säga så här, att när jag tittar på kålen nu, så tänker jag C-vitamin, och då tänker jag mjölksyrad kål. Och det går att mjölksyra olika kål. Men jag tycker att vitkålen är den som blir bäst. Alltså vanlig surkål.
Mm.
Och där har du, vi är ju på beredskapsperspektiv då, så att där har du ju en C-vitaminkälla under vintern då. Och du har även, om du har en lagringsduglig vitkål och kan lagra den, så håller den sig också en stor del av vintern då. Så jag går nog, det blir nog vitkål om jag ska välja en kål.
Kul!
Ja.
Det har jag aldrig lyckats med.
Det har du inte.
Nej.
Får vi diskutera det någon gång?
Mm. Det är spännande.
Ja.
Men du kör alltså vitkålen på 10:e plats. Nu kommer jag att köra en liten snabb recap.
Ja.
Och det här är alltså Patrik Sellmans topp 10 beredskapsgrödor du ska odla i år. Och det är hög tid att beställa fröer. Nummer 1, potatis. Tillsammans med nummer 2, bondböna. Sen ska du odla mjölmajs tillsammans med störböna, solros och squash som marktäckare. Det kallas de fyra systrarna. Det kanske ska jag säga tre systrar, men vi slängde in solrosen där också. Jag tror tre systrar kommer få ett uppsving i år, för att mitt tv-program har premiär i övermorgon. Och då får man bland annat se när jag odlar tre systrar och utvärderar det.
Vad roligt!
Ja, det blir kul. Sen tycker du att man ska odla foderbetor, lök, någon rotsak man gillar, morot, rödbetor och så vidare. Palsternacka. Mm. Och på sista plats, vitkål. Kul, Patrik!
Mm.
Hoppas ni fick med den listan. Vi tar det igen då. Fram med papper och penna. Får ni pausa, ta fram papper och penna. Och så säger jag: potatis, bondböna, mjölmajs, störböna, solros, squash, foderbeta, lök, rotsak, vitkål. Kul, och, Patrik!
Ja, har man inte smådjur så får man ju byta ut foderbetan mot en annan rotfrukt. Men du får inte samma avkastning på energi då i närheten ens en gång. Va?
Vad spännande, Patrik. I nästa avsnitt så kommer jag att välja ut min topp 10 på listan över grödor jag tycker att ni ska odla för njut, livskvalitet och odlingsglädje.
Vad bra att du sa nästa gång. Ja. Kanske vi hinner med en snabb lyssnarfråga, är en ljudfråga också.
Det kommer vi absolut inte hinna. Vi har pratat i 1,5 timme, Patrik.
Okej! <Okay. laughs>
Tack så mycket för att ni lyssnade. Och mejla om ni vill någonting. hej@katastrofen.se. Dit får ni jättegärna skicka ljudfrågor. Spela in en ljudfråga i er telefon med röstmemo-appen och mejla till hej@katastrofen.se, så lovar vi att svara på den. Om vi inte pratar jättelänge.
Nej, jag tänkte vi får nästan börja med den, för jag tycker det var väldigt roligt med de här ljudfrågorna faktiskt. Det är lite synd att vi inte hann med det, men det gör vi inte. Jag ser det också här, va? Det är snart 1,5 timme. Men vi kan ju få börja med lyssnarfrågan.
Ja, vi ser. Då kommer det ju bli ett helt avsnitt om den istället. Vi får se hur vi gör. Tack för att ni lyssnar. Lycka till med starten på odlingen. Vi har gjort ett avsnitt om det här med att driva upp planter. Så det får ni gå tillbaka i katalogen och hitta om ni behöver hjälp att hitta lampor och hyllor och brätten och såjord och allt för det. För nu kör vi. Puss och kram, ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.